Sommaren är kort. Den nästa regnar bort.
Nästa regnar bort.
Välkomna tillbaka till Livet Lux podd med mig, Fredrik van Hoft. Och jag hoppas ni har haft en bra sommar så far. Den är väl inte riktigt slut än, men vad kan man säga? Det är väl, jag måste ändå säga att det har varit relativt bra väder, men det har ju inte varit några dundertemperaturer eller så i Sverige. Ja, men nu är sommaruppehållet över och först ut är en pastor faktiskt som heter Andreas Nielsen och är pastor på en kyrka som heter Hillsong Church. Hillsong Church är ju en kristen frikyrka som blivit allt mer populär både i Stockholm och i Sverige men även på en global skala. Och det finns faktiskt en hel del kändisar som är förknippade med den här kyrkan om man ser det globalt sett. Det är bland annat då Justin Bieber, Selena Gomez, det är några av The Kardashians. Vi har även Bono från YouTube också. Så vad får vi reda på i det här avsnittet då? Jo, vi får ju veta mer om den här kyrkan Hillsong Church. Arbetet som, hur ser arbetet egentligen ut som pastor? Hur tolkar då Hillsong Church och hur tolkar man generellt Bibeln och Jesus? Vi pratar givetvis mycket om det här med tro och att tro på någonting, på någon högre makt av något slag. Som du hör så är det ju väldigt intressanta och spännande frågor som dyker upp och det är också kul att få en inblick i religion som man kanske inte pratar om sådär jättemycket. Nej, jag tycker vi sätter igång. Det här är alltså avsnitt nummer 21 av Livet Lux och ni är varmt välkomna tillbaka. Jag säger varmt välkommen till Andreas Nielsen.
Tack.
Hur är läget?
Det är bra, det är bra. Mm.
Du är ju pastor och grundare till Hillsong Church Stockholm.
Ja.
Jag kan ju, eller skulle du vilja berätta lite snabbt bakgrunden till Hillsong?
Ja, absolut. Hillsong är en kyrka som har funnits i snart 35 år. Startades i Sydney, Australien. Vi finns idag i 19 olika städer. Det är en kyrka som har ganska klassisk, om man säger, teologi. Men en kanske annorlunda paketering än mycket annat. Och vi brukar säga att vårt budskap är tidlöst, men vår form är liksom i ständig förändring. Vi startade i Stockholm för 10 år sedan. Det blir 11 år sedan i höst här faktiskt. Jag, min fru Lina, några musikerkompisar. Och hade aldrig kunnat tänka liksom att det skulle växa. Alla sa till oss, jag har jobbat i USA tidigare, alla sa att det går inte att starta en kyrka i Sverige. Det finns ingen som gör det. Finns inga kristna i Sverige. Finns ingen som vill bli kristen. Finns ingen som bryr sig om det. Vi har ju på något sätt bestämt. En journalist sa till mig för ett tag sedan, sa att Andreas, jag trodde vi hade kommit överens om att vi var klara med kristendomen i Sverige. Varför startar ni en kyrka? Och för mig blev det en stor utmaning. Och det visade sig att det fanns ett mycket större behov än vad vi hade kommit överens om i Sverige. Mm. Så.
Alltså ordet, säger du själv att liksom Hillsong är en form av frikyrka?
Ja, det är absolut. Mm. Vi är en pingstkyrka till och med. Mm. Så vi sorterar in under där. För oss är inte det så himla viktigt. Liksom. Vi är inte en kyrka där du behöver inte ens bli medlem hos oss. Liksom. Du ansöker inte och ska inte bli godkänd. Utan vi säger, känner du hemma så är du hemma. Så vi är väl mer kanske ett movement eller rörelse på det sättet. Liksom. Men om man ser våra rötter, var vi kommer ifrån är ju klassisk frikyrka, men där vi kanske inte alltid har alla betoningar som det kan skilja sig lite grann sådär.
När du ändå pratar om att ni registrerar inte och vet inte riktigt hur många det är som är med i kyrkan, hur vet ni då liksom hur många ni är i Sverige?
Ja, nej, men det har vi ganska bra koll på. Dels så räknar vi har ju 7 gudstjänster varje söndag. Vänta nu, 7 gudstjänster har vi, ja. Mm. 5 inne i centrala Stockholm i Vasateatern. Sen har vi en campus uppe i Arlanda stad, en ganska stor campus där uppe, det kommer tusental där. Sen har vi en campus i Södertälje. Så vi räknar alla som kommer. Vi har även något som vi kallar för connect-grupper. Det är mindre liksom kluster av människor som och kompisar som hänger ihop, som träffas kanske varannan vecka. Och ju större kyrkan blir, ju mindre måste kyrkan bli också. Och där människor delar livet tillsammans, så finns alla möjliga konstellationer. Studenter som hänger after work, det finns familjer som träffas och kan se ut på miljoner olika sätt. Så vi har ju till sitt någon form av liksom dataregister eller adressregister eller du vet så här. Vi har massa volontärer, vi har hundratals volontärer som gör det här. Så att vi har ju på olika sätt liksom. Men det är inte så här liksom att du ska komma och ansöka och ska vi säga om du är tillräckligt bra eller inte för att få vara med. Utan vår kyrka är öppen för alla.
Men om du skulle vilja säga någon uppskattning på ungefär hur många idag?
Vi har ungefär 3,500 människor som kommer regelbundet. Frekvent och regelbundet, som ser Hillsong Church som sin kyrka.
Mm.
Och som är connectade till oss. Så det vet vi.
Mm. Jag är ju också intresserad av dig personligen givetvis. Har du alltid haft en liksom stark tro och varit kristen?
Jag växte upp i ett litet samhälle som heter Tirolm i Västergötland. Ligger strax utanför Skövde. Min farfar var pastor i den kyrkan jag växte upp. Liten så här pingstkapell, pingstkyrka. Min pappa var sångledare och min mamma söndagsskollärare. Och då var vi 4 syskon och stod och sjöng som Sun & Music-familjen. Men min pappa var alkoholist och det gömdes ganska väl, som det så lätt gör i Sverige. Liksom så här. Och när man blir äldre så inser man att omgivningen vet om det. Men vi har någon slags, det fanns slags tyst överenskommelse om liksom att... Sen stack farsan på juldagen när jag var 12, tror jag. Och då var det väldigt svårt för mig att få ihop. Liksom. Jag hade vuxit upp liksom, en tro på Gud. Men det var väldigt svårt. Jag hade skitsvårt att få ihop. Liksom. Hur kan det här ske? Varför överger farsan oss? Och vart är Gud? Och, du vet, så här, varför gjorde ingen någonting? Och så där, va? Så hela min liksom, uppväxt därifrån, ja, kanske jag var 20 år, var helt annorlunda. Liksom. Ledde inte alls liksom, ett kristet liv på det sättet. Och, utan tvärtom försökte ta mitt liv så långt jag kunde bort ifrån det. Liksom. Men bara alltid med mig, liksom, även under... Mitt liv blev ganska struligt under den perioden också. Men även under liksom, struliga tider och liksom, utmaningar så här, som fanns i livet, så fanns det alltid någon slags så här, grund liksom, trygghet och grundvisshet att falla tillbaka på. Som var mer än liksom, vad man fick göra och inte göra. Liksom. Du vet, så här, växer man upp i en liten stad och går till kyrkan, då tänker folk att okej, du är med i kyrkan, du får inte kröka, du får inte röka, du får inte göra någonting liksom men när allt är bortskalat liksom, så upptäckte jag att det fanns liksom en grundtillvaro av vissheten om att det fanns någonting större liksom, som hade burit mig genom olika seasons i livet där. Och när jag stack till USA när jag var 20 år, så kom jag faktiskt till en kyrka, blev medbjuden av en trummis i sitt band som jag spelade med. Och fick ett nytt möte med Gud helt enkelt. Och gjorde en ny liksom... Det blev väldigt verkligt för mig, väldigt levande för mig. Och bestämde mig där och då att... Jag hade känt när jag växte upp faktiskt att jag hade en... vi använder ibland ord som kallelse. Jag kände att, liksom, att det här var min grej. Liksom, men fightats emot det. Liksom, för jag förstod... Jag hade stora problem med kyrkan. Jag hade stora problem med... Hur saker funkade och Gud, och fick inte ihop. Liksom. Jag var en ung man med en trasig själ liksom, och ingen som hjälpte mig att sortera. Men där i USA så kände jag att jag började bli hel liksom, och kände att jag ville... Det här var min resa. Att få ge tillbaka och få hjälpa människor att hitta det. Jag kände att jag hade burit med mig hela tiden. Och nu hade fått... Som hade blivit levande igen i mitt liv.
Mm. Men kom det här, just att vara pastor och förmedla budskapet, kom det ganska tidigt också?
Nej, men när jag var 20 år, 21 där, så jag började jobba som intern i en kyrka med musik och produktion och alla möjliga saker. Liksom. Och sen så växte det därifrån. Liksom. Och ibland så tror jag att vissa saker som man gör i livet, det väljer man inte själv, det väljer en själv. Liksom. Och på något sätt så ser man det bäst i backspegeln. Liksom. Man kan ana att det fanns någon som var och drog i trådarna, liksom, men... Det är inte så att jag har liksom bestämt att det här ska bli min karriär. Liksom. Jag ska liksom läsa till det här och sen ska jag söka det jobbet för att få det jobbet. Utan Jag bestämde mig för att försöka hjälpa människor. Försöka använda det som jag kände jag hade lärt mig. Det som Gud hade gjort i mitt liv och det som Gud hade blivit för mig. Bestämde mig för att om Gud kan göra det för mig så kan han göra det för alla. Och det blev min drivkraft. Sen i USA så jobbade jag väldigt länge med ungdomar i riskzonen. Ungdomar i gäng och kriminalitet och juveniles på massa olika sätt. Och jag drivs av en passion att hjälpa människor. Jag drivs av en längtan att göra människors liv bättre. Turn your lights down low and pull your window curtain. Oh, let your moon come shining in into our life again. Det är en ständig diskussion om just Svenska kyrkan tappar medlemmar och blir bara mindre och mindre och mindre och säljer kyrkor och allt sånt här. Hillsong Church har ju å andra sidan sen starten 2006 här i Stockholm har ju hela tiden vuxit. Alltså vad är det med andra ord, vad är Svenska kyrkan fel som ni gör rätt?
Det kan jag inte svara på för det är jättesvårt för mig att svara på. Jag får nästan ta hit någon biskop från Svenska kyrkan och ställa den frågan, men jag tror att det vi är fokuserade på, jag kan bara prata för oss, det är att försöka, det kyrkan generellt ibland gör det att vi svarar på frågor som ingen ställer. Och vi är ibland väldigt dåliga på att svara på frågor som människor verkligen vill ha svar på och längtar efter. Och det är lite bökigt. Sverige är en väldigt speciell kultur. Vi har kyrkor i 19 olika länder och Sverige är en ganska speciell kultur därför att vi har någon sån här tyst överenskommelse om att vi har inga andliga behov, vi har inga själsliga behov, vi har inga djupa frågor liksom. Och sen så på efterfesten efter liksom x antal bäst och shot liksom, så finns de där i alla fall liksom, när man släpper lite på den sortens integritet. Så våran drivkraft har alltid varit att vi tror att Gud är för människor och vi tror att Gud vill hjälpa människor och göra livet bättre för människor, att Gud är på människors sida. Och jag tror att både Gud och Bibeln vill och kan svara på människors verkliga frågor. Vad är meningen med mitt liv? Finns det någonting mer? Vad är verkligt värde? Vad kommer mitt värde ifrån? Finns det frid som inte går att köpa för pengar? Finns det något djupare? Finns det, förstår du? Och mitt jobb är inte att tala om för människor liksom vad de får göra och inte göra. Mitt jobb är att connecta människor till en källa eller till en liksom power source av liv. Så att människor själv kan få börja göra sin egen resa till Gud och med Gud.
Mm. Men det handlar ju också om att uppdatera det kristna budskapet. Att det ska vara en mer nutida förpackning. För det kände man ändå att ni försöker förmedla på något sätt.
Ja, det tror jag. Vi står ju för en klassisk, liksom, vi tror ju på Bibeln. Det är ju, om man inte gör det så är det ingen kyrka. Men jag tror att ibland så har kyrkan blandat ihop liksom vad som är kristendom och vad som är kultur. Jag menar, i Sverige så har vi liksom, om vi tittar på kyrkans historia, man går tillbaka liksom till husförhör och back in the day om en kvinna var gravid och man inte visste vem som var pappa så bestämde prästen det och prästen bestämde vart vi fick bygga hus. Och du vet, så att det var ju ett samhälle som var väldigt ihopflätat och med allt det så ibland så tror jag att kyrkan håller på med saker som vi egentligen inte, det är inte våran grej. Om man tittar på varför Jesus kom så står det att Jesus lämnade himlen och kom ner hit för att betjäna mänskligheten. Och jag tror att när vi tappar bort det, att vad är Guds ingångsvinkel till mänskligheten? Så finns det ett väldigt känt bibelställe, Johannes evangelium i Nya Testamentet, där det står att så älskar Gud den här världen att han gav den sin enda son så att var en som tror på honom inte ska gå förlorad utan få evigt liv. Och så står det i nästa vers att för Gud sände inte Jesus till världen för att döma den utan för att hjälpa den. Det finns alltid en fara liksom för saker och ting som får followers eller får, att det blir som någon slags institution att nu måste man styra det här och kontrollera det här. Men jag tror att det är vårt fokus är att bemyndiga människor och våga ha, och kunna ha en egen relation med Gud. En anledning att jag slutade gå till kyrkan var att det var så förtvivlat tråkigt. Och det positiva när man startar en egen kyrka är att man kan starta en kyrka som man själv vill gå till. Mm. Och jag tror att Gud är helt ointresserad av förpackningen. Liksom. Gud har ingen preferens i musikstil eller i, liksom, om man har ljus som står stilla eller rör sig eller rökmaskin eller inte. Eller om man böjer knä och är supertyst eller om man står och hoppar. Det är, för Gud handlar allt om hjärtat liksom. Insidan av oss, liksom, vårt inre liv. Så det är det som är fint med att det finns olika typer av kyrkor och man kan hitta något som passar en själv.
Mm. Vi pratade ju innan det här om att Sverige är ju, man har svårt att prata om någon tro och religion ses nästan som någonting förlegat och någonting som man inte ska vara förknippad med. Men varför tror du att Sverige är ett så sekulerat land? Har du någon egen teori?
Ja, det har jag väl sådär, men jag vet inte om du, om man kan svara riktigt på det, men jag tror att det finns flera bottnar i det. Det ena är att Sverige är inte ett så sekulärt land som vi säger att det är. Det är bara att vi har bestämt att i det offentliga rummet så är det en svaghetstecken att tro på någonting mer än sig själv. Men i konversationen med människor så är ju Sverige absolut inte ett sekulärt land. När jag står med människor på bröllop eller på begravningar eller på sjukhus där människor har förlorat sina barn eller whatever. Så det är klart att jag har suttit på flygplan som har varit på väg och liksom man tror att det ska krascha. Vi har suttit i, och människor som aldrig har bett innan ropa på Gud allt möjligt, så att det finns nedlagt i oss allihop. Men jag tror kanske att ibland vi som kyrka har gjort ett bra jobb med att få det att handla om det som inte är så viktigt. Och ett dåligt jobb att få det att handla om det som är viktigt. Att kristet beteende är så, har varit så, liksom, så otroligt viktigt. Liksom. Och det finns ju också en sida där det. Men jag tittar på liksom, när nykterhetsrörelsen växte fram i början på 1900-talet när Sverige höll på bokstavligt talat dricka ihjäl sig. Och med det så kom liksom, hade inte den kommit så hade det ju gått åt pipsvängen med Sverige. Liksom. Men med det så blandas teologi med olika sorters ideologi, med samhällsstrukturer och kanske i Sverige liksom att kristendom har varit så förknippat med saker som varit positiva med att bygga samhället, beteenden och beteendemönster, men som i sig inte kanske har med den egna kristna relationen att göra, så att för människor har bara liksom beteende har blivit summan av kristendom. Och jag tror att det är det som är fantastiskt. Man ser att en människa upptäcker att wow, jag kan ha en egen relation med Gud och man får en egen tro och man connectar med Gud själv liksom, från sin egen insida. Att det plötsligt så blir ju, man connectar på ett mycket djupare plan liksom. Jag tror att kanske vår historia ibland liksom ligger oss i fatet, och sen är det bara som pastor att säga att kyrkan har, vi har varit dåliga på att prata om det som är viktigt. Mm. Det som verkligen betyder någonting.
Jag är nyfiken här på ditt jobb som pastor idag, de här gudstjänsterna du har på söndagarna. Är det du som är pastor på alla de här?
Alltså att vara pastor betyder att jag leder kyrkan. Mm. Men sen så har vi ett helt team, finns det, vi är en del av en global rörelse. Det är inte så att jag vaknar på morgonen och funderar på vad jag ska bestämma idag, utan det finns ju liksom en slags struktur. Jag är ansvarig för gudstjänster. Ibland predikar jag på alla 7, ibland är det andra som gör det. Vi använder mycket tv-länkar och så här mellan våra campsar också och så där, och mycket teknik och så att... Men söndagen som var igår, det är en lång dag. Det är en stor dag.
Och då har du alla då?
Ja, jag kan inte fysiskt vara på alla samtidigt. Mm. Därför att en del är samtidigt. Men då kan det ändå så att jag talar ifrån city och så är det live via tv till våra andra 2 campusar. Och sen så kanske jag predikar våra 3 sista kvällsmöten. Mm. Så
det är...
Men jag hinner göra 6 av 7 live om jag vill göra det. Det gör jag ibland, men inte alltid.
Ja, man är också nyfiken, nu har vi liksom pratat lite om kristendomen och tro och sådär, men när jag researchade lite här och kollade lite så får man ju en väldigt stark känsla av att det är väldigt många som gillar dig som talare och verkligen så här tar in det du säger, att du är väldigt bra på, du har en liksom bra retorik.
Okej, okay, ja tackar, det är roligt.
Ja, har du liksom känt att du alltid varit duktig på att just tala till folk, eller är det här någonting du har liksom tränat?
Jag tror att vi får olika gåvor utifrån vad vi är liksom satta här på jorden för att göra. Jag tror att i botten så tror jag faktiskt att det är en gåva som jag fått av Gud och som jag inte kan ta cred för själv. Liksom. Men det är klart att det är ju ett craft som allt annat som man får slipa på. Men jag tror att grunden till att folk ska vilja lyssna på det är att du pratar om någonting som betyder någonting för dig. Det finns inget värre än att lyssna på någon som pratar om något som inte... Jag menar, vem, du vet så här, någon ska stå i tv och läsa upp någon budget eller stå och läsa upp något... Du vet, när det inte betyder någonting för den som pratar om det så är det ju dödfött från början. Men ska du tala om någonting, se till att det betyder någonting för dig. Att du inte bara, för du kan ha smart, jag har aldrig tagit en retorikklass, jag har aldrig tagit en kurs, jag har aldrig läst någonting. Jag har aldrig gått i en enda utbildning för att tala eller för att göra predikningar. Men det jag pratar om är saker som betyder mycket för mig. Jag är ganska självutlämnande ibland, jag försöker att vara väldigt transparent. Ibland kanske för mycket. Jag försöker inte komma ovanifrån ner på människor. Utan kanske tvärtom om jag kan. tala upp människor, få människor att känna sig större. Jag tror att när du lyssnar på någon så kommer du gå därifrån, antingen kommer du känna dig mindre för att den som talade gjorde sig så stor, eller så kan du lyssna på någon och du känner dig större därför att den som talade hjälpte dig att känna dig större, att göra din tillvaro lite bättre, ge dig mer hopp, hjälpa dig att se mer, hoppas mer, tro mer, whatever, vilket subject den är liksom. Och mitt jobb som pastor är att när människorna kommer till kyrkan, oavsett hur man kommer till kyrkan, du kan komma, kan ha en bästa tid i ditt liv, du kan ha en pissvecka, du kan ha liksom kan ha förlorat jobbet, gjort slut med tjejen eller skilt dig, eller gått, ditt företag gått i konkurs eller whatever liksom, ditt älskade Leksand åkt ur SHL, det kan vara vad som helst.
Mm.
Men mitt mål är att när du kommer till kyrkan, det sista du behöver är att få stryk över att du inte är en tillräckligt bra kristen. Utan jag vill att människor ska veta att komma till kyrkan på söndagen, dit kan jag komma när som helst. Det är det stället jag inte behöver ta på mig en mask. Jag kan komma dit, och jag vill att en gudstjänst då ska vara som att ställa sin hiss och känna att man får åka upp några snäpp. Att man får energi, att man får kanske kraft, att man får mod att ta sig an veckan som ligger framför. Om jag ska ge något annat retoriskt liksom, som jag försöker tänka på, att jag försöker tala väldigt lite till människor där och då, försöker tala väldigt mycket till deras måndag, tisdag och torsdag. Därför att Bibeln är fantastisk när det kommer till vårt liv och våra vardagar liksom. Bibeln är ingenting som är för liksom 30 minuter på söndagen liksom, utan har otroligt mycket hjälp att ge oss. Bibeln är ju den absolut mest citerade ledarskapsboken av alla, det är världens mest sålda bok, av alla ledarskapsböcker som skrivs och läses, så är den absolut största källan till, som refereras till, är till exempel Ordspråksboken i Bibeln. Vishetens bok kallas den. Så det finns otroligt mycket att hämta i Bibeln för att hjälpa människor. Och det är det som är mitt jobb, hjälpa människor. Och jag tror att om du verkligen bryr dig om människor, de du pratar till, det du säger betyder någonting för dig själv, och ditt mål är att verkligen hjälpa människor, då kommer du hitta en egen retorik som gör att folk vill lyssna. Därför att överallt där vi får våra behov tillgodosedda och där vi känner oss sedda, uppmuntrade, så kommer vi söka oss tillbaka.
Hur många gånger har du läst Bibeln?
Ja, det kan jag inte svara på faktiskt. Jag läser den inte alltid liksom, från början till slut, utan liksom, fram och tillbaka och studerar olika saker och sådär. Nu för tiden så kanske jag inte läser så mycket, utan jag läser längre. Kanske studerar olika saker mer djupare, och det går i vågor där. Förmodligen inte lika mycket som jag borde.
Så det är inte så att nu på sommaren så sitter du på stranden och sträckläser?
Nej, alltså det borde jag göra. Det hade varit grymt för min image, men med mina koncentrationskvaliteter så är det inget som jag gör.
Ja.
Men jag läser Bibeln olika sommar. Ibland mycket, ibland lite, eller lite mindre.
Du pratade om det tidigare, och det är också kul för folk att veta mer om det. Men just det där, gudstjänster är ju väldigt så att det är ju så här färgsprakande med konfetti och det är ljus och rökmaskiner och lite som en liksom show. Ni har ju bland annat, som jag såg, så har ni haft gudstjänster på Berns, har ni hyrt inne där, och på Cirkus har haft julshow på Fyllt hela hovet och sådär. Varför är just det så viktigt i predikan? Att ha det elementet.
Hur menar du? I predikan?
Nej, alltså jag tänker mer det här med att ha just konfetti och ljus och rökmaskin och sånt där. Varför använder ni det?
Okej, jag fattar. Konfetti kanske vi inte, kanske vi borde ha med, men det har vi inte, kanske inte så ofta. Men, nej, men vi vill sätta en inramning, liksom en guldkant på tillvaron. Liksom. Ett möte hos oss är allt från 75 minuter till 90 minuter. Du vet vad du får, det är inte så att du kommer dit och ena dagen så är det så, andra dagen så är det så, utan det är ganska, vi har en liturgi fast den kanske inte är, den är en annan typ av liturgi. När vi startar här så vill vi bygga en kyrka som vi själva vill gå till. Och det, vi har ju liksom sakrala, avskalade, akustiska gudstjänster i Santa Clara till exempel, och med kanske stråk och akustiska instrument och grejer. Så att vi, det är inte bara så liksom att det känns som E-Type varje söndag liksom.
Nej,
vi har hela spektrat liksom.
Mm.
Men på söndagar så är det står ett band på scenen, det är bra tryck, det är programmerat ljus, det är otroligt mycket visuella medier och effekter och grejer och sådär. Jag tror att vi skapar det för att uppleva saker och ting med alla våra sinnen. Och vi vill använda allt som finns för att göra det vi gör. Och varför skulle vi inte göra det? Jag tror att det är också en inramning som människor är vana att gå till. Om du går på Håkan Hellström på Ullevi när han spelar precis. Eller du går och ser en musikal eller du går på en krogshow. Inför att vi gör en show, men det är liksom ett format som är attraktivt.
Mm. Media har ju haft en tendens att ge er kritik till och från. Och känner du att det är så att i Sverige här och så att man är lite häxjakt på er? Att ni är en frikyrka och att folk är lite fientligt inställda mot frikyrka generellt?
Nej, det tycker jag inte. Jag tycker att vi har blandat. Jag tycker att vi har haft en hel del bra media.
Mm.
Vi har haft liksom, som alla, media som har varit kanske inte byggd på fakta liksom, eller där man missar den stora poängen och sådär. Jag tycker bland annat att Henrik från Sveriges Radio gjorde en väldigt bra dokumentär, P1-dokumentär. Det är ju inte vi som gjort dokumentären, så det är klart att allt inte är så som man tycker och sådär, men det får man ju ta. Men som klimat i Sverige så är det annorlunda. Vi har ju tre kyrkor i USA till exempel, och det är ett helt annat klimat. Vi har en kyrka i São Paulo och en i Buenos Aires, det är ett helt annat klimat. Vi har en kyrka i Kapstaden och det är ett helt annat klimat. Och det är klart att det finns en skepticism och en nervositet här i Sverige över kyrka liksom, för att jag tror det bottnar i liksom våran så här bestämmelse vi har, att det finns ingenting mer än det vi kan ta på. Och när någon kommer och säger att ja, men det finns mer än det vi kan köpa för pengar, så på något sätt så gungar det båten så mycket liksom, att det blir, det skapar lite friktion liksom. Men det kan vi ta, därför att det vi tycker att vi har att erbjuda är, vi tycker att det verkligen är något fantastiskt och som är till för alla människor.
Det finns ingenting specifikt som du känner att där har det verkligen blivit att folk missförstår er i ert budskap, att det finns någonting speciellt?
Nej, men ja, det skulle vara det här liksom att det är Hillsong, att det är liksom som någon slags ljud och ljus, konfetti och smäller och bomber och raketer liksom sådär. Det kan ju låta väldigt, väldigt ytligt liksom, men det är det inte, utan det är otroligt genuint, otroligt det får inte så mycket människor att komma. Människor ska jag säga från alla olika skikt i samhället liksom. Från politiker till offentliga personer, till företagare, till hemmapapper, hemmamammor, till hemlösa. Och det som är fantastiskt med kyrkan är att där kan en miljonär sitta bredvid en hemlös i bänken, och båda är lika mycket värda. Och det är liksom, kyrkan är en plats där alla liksom nivåer försvinner liksom.
Mm.
Därför att vi är där med samma sorts behov, samma slags längtan. Och definieras inte av vår yttre success, utan vår inre längtan efter någonting mer.
Mm. Är Hillsong Church en sekt?
Och jag fick den frågan för ett tag sedan. Mm. Och jag sa att, ta Claes Åkesson, jag sa att det var trams. Och jag tror att ska man ställa den frågan som journalist, så behöver man först ha läst på vad en sekt är. Och har man gjort det, så skulle man aldrig ställt den frågan. Så för mig är det väldigt enkelt att svara nej. Därför att det finns en faktisk definition av vad en sekt är, och vi passar inte in någonstans därifrån. I Sverige älskar vi det ordet så fort det liksom är lite annorlunda än Svenska kyrkan. Jag tror inte ens det ordet används någon annanstans.
För det har ju en väldigt negativ klang, i framförallt här i Sverige.
Ja, absolut. Men dessutom så är det ju otroligt, det är en term som folk slänger sig med, som inte faktiskt hade slått upp och tittat på. Har du gjort innan du ställde frågan vad det faktiskt betyder och vad som definierar en sekt?
Det sjuka var att jag ändå har gått in och kollat lite. Alltså, jag har ändå kollat lite på vad en sekt är. Och det är ändå ganska luddigt, kan jag tycka. Men vi
är ingen sekt.
Nej.
Vi är en församling.
Mm.
Vi är en församling. Jag tror inte att du kan få så mycket människor att göra. Liksom, du kan inte kontrollera och manipulera liksom så mycket människor. Och det är ingen ambition som vi har. Det är bland annat därför som vi inte ens har medlemskap. Du behöver inte, förstår du, känner du hemma så är du hemma. Och för att vi vill att det ska vara öppet liksom och välkomnande för alla.
Det är ganska många som direkt liksom, alltså som om man är negativt inställd, går man direkt till Absolut. Att bara så här, men...
Ja, men då har man ju löst det. Det är så vi gör i Sverige. Vi har en hylla för allting. Och vi vill så fort det går, vi vill ställa saker och ting i rätt fack. Var sak på sin plats. Vi vill ställa saker i rätt fack. Och istället liksom för att orka ta 5 minuter, du vet, så här, bara höja blicken lite grann och fundera på, men det kommer 4 000 pers varje söndag. Där sitter ett genomsnitt av hela samhällsskiktet. Är alla de idioter? Är alla de svagbegåvade människor? Det är de inte, kan jag säga. Och de flesta människor som kommer att hälsa på Hillsong visar sig att de känner människor som är där. Att ta en sån grupp människor och säga att det är en sekt, det gör det otroligt enkelt för sig. Otroligt naivt, och händer nästan bara i Sverige. Och jag kan leva med det, spelar ingen roll. Det definierar inte vad jag gör. Men det är tråkigt, inte bara vad det gäller det, utan överlag i Sverige, att vi, den nervositet som finns, och den liksom vilja att så fort det går bara, vi sätter en etikett på det så vet vi vart vi har det. Men vi förlorar så mycket på det. Därför att vi missar så mycket nya infallsvinklar. Vi missar så mycket spännande saker. Vi missar så mycket, du vet, så här, på alla olika områden i livet. Inte bara andliga. Du vet, så här, första vi åker på semester, för finns det svenskt kaffe? För kaffe, det vet vi hur man gör. Och som, Sverige är facit liksom. Och när man reser väldigt mycket utomlands som jag gör, syns man att Sverige är ju ett ganska litet land liksom. Men vi har ju ibland någon slags både världssamvete, men också världs... Vi är världsfacit lite grann. Liksom.
Det är tydligt, kan jag säga.
Och för mig som jobbar lika mycket utomlands som i Sverige, så blir det ibland patetiskt. Och det gör också enkelt för mig att höja mig över det. Därför att min värld är större än så. Det tråkiga med det är att när journalister kanske, och andra människor, eller whatever, vem som än gör det, när det kommer till kyrka, är att de brandlar ju någonting som kanske stänger ute människor som faktiskt skulle kunna få hjälp med det. Men när vi hjälper varje vecka otroligt mycket olika människor. Allt ifrån misshandlade kvinnor, ensamstående mammor som inte får ekonomi att gå ihop, unga barn som far illa i familjer, hemlösa, prostituerade som jobbar här i Stockholm, traffickade kvinnor som behöver komma till mellanboende. Vi gör ett otroligt stort socialt arbete. Och att sätta en stämpel snabbt på att det, men det här fattar vi inte riktigt, det stämplar vi. Det är liksom den diskvalificeringen, det är att göra otroligt enkelt för sig. En orka liksom titta på liksom vad det är. Men det är det. Jag skulle säga att vi är mindre sektoristiska än vilken supporterklubb till vilket lag som helst. Nej, tycker jag, vet inte. Sekt är någonting helt annat. Därför att det finns en definition av vad sekt är. Och det handlar om att hjälpa människor att inte tänka själva. Mm. Att ta deras fria vilja ifrån dem. Allt det vi försöker göra tvärtom. Uppmuntra människor att livet har mer att ge. Våga dröm större. Tänk större. Hoppas mer. Har livet gått sönder? Våga hoppas igen.
Hur skulle du förmedla och visa på att det finns en gud till någon som just är ateist och inte känner direkt att så här, jag har ingen tro? Om vi säger till exempel någon som lyssnar på den här podcasten nu och är ateist. Vad skulle du säga till en sån person?
Jag tror att när kristendom eller tro överhuvudtaget blir en argumentation,
så är vi fel ute.
Ja, så börjar vi fel ände. Om man då tittar på Bibeln och det jag tror på, så säger Bibeln att om man då skulle titta på det teologiska, liksom sätta det i lite större perspektiv, så de vanligaste frågorna som man får, liksom, hur kan det finnas en gud när världen ser ut som den gör? Kan det finnas en gud när människor svälter, när människor dör, när det finns krig? Och det är ju en otroligt bra fråga. Men samtidigt om man ställer den frågan, så måste man ju ställa sig då frågan, om vi är högsta auktoritet i näringskedjan, om vi är liksom mänskligheten, vi är det högsta som finns, då det är ju vi som har skapat det här. Min fru har vuxit upp som, hennes föräldrar var läkare i Afrika, hon har vuxit upp i Kongo. Länder där liksom man suger ut en hel befolkning för att några få ska göra sig rika på diamanter och kol och andra saker. Och de flesta konflikter som finns går tillbaka till människors girighet, människors stolthet, människors liksom grandiosa självbilder. Och det är enkelt att säga, hur finns Gud när... Men vi förstör den här planeten. Det är vi som skapar det. Vi människor. Och om man tittar på allt det som vi gör. Och om man tänker att det skulle komma en nota på det. Hur skulle vi kunna ta den notan? Liksom? Om jag tittar på mitt liv. Allt som jag har gjort i mitt liv. Hur ska jag någonsin kunna, liksom, hur ska jag kunna ta notan för det? Bibelns budskap är ju att Gud älskar oss så mycket. Att han sände sin son Jesus. För att när vi inte kunde komma till Gud, så kom Gud till oss. För mig, jag tycker det är väldigt intressant, alla andra religioner, de flesta andra religioner, utan att på något sätt tala illa om någon religion, men de flesta andra religioner handlar väldigt mycket om vad vi måste göra för att komma till Gud. vad vi måste uppnå, hur bra vi måste bli, hur ofta vi måste böja oss åt rätt håll, vad vi måste liksom uppnå. Gud är helt tvärtom. Han sa att, hans ord säger att han har redan kommit till oss. Och allt vi behöver göra är att välja om vi vill ha en relation eller inte. Så för mig är Gud liksom inte en argumentation, för att det är mer liksom, vill du lära känna honom så kan du. Om du inte vill lära känna Gud så behöver du inte. Gud är den sista som kommer forcera sig på människor. Jag är absolut den sista som kommer försöka forcera Gud på någon människa. Men jag har aldrig träffat någon människa, vare sig de har varit ateister eller är ateister eller vilken situation de är i, som ärligt har öppnat sitt hjärta och sagt, Gud, om du finns, då vill jag upptäcka dig. Gud, om du finns, då vill jag lära känna dig. Som inte har gjort det. Men var den måste komma till en punkt där man bestämmer sig för om man vill det eller inte. Men jag tror att om vi hade kunnat greppa Gud med vårt förstånd, om Gud hade varit liksom en logisk ekvation som vi hade ställt upp och sen så fått ett logiskt resultat som vi kan omfamna, då hade inte han varit Gud, för då hade vi varit lika stora som Gud är. Därför säger Bibeln att Bibeln gör en liknelse som att vårt hjärta har en dörr. Och att Gud knackar på vårt hjärtas dörr. Och sen om någon öppnar sitt hjärtas dörr så kommer Gud komma in. Men min upplevelse med Gud och min absoluta tolkning av Bibeln är att Gud kommer aldrig forceras in i någon människas liv. Han kommer aldrig manipuleras in. En del kristna människor tror att det är deras jobb liksom, att gå runt och försöka sparka in dörrar. Eller... Men Gud är inte sån. Han kommer stå där och knacka. Och jag tror att människor under en livstid, under olika tillfällen i livet, utan att kanske förstå vad det är, kommer känna den där knackningen. Den är draget. Är det någonting mer? Är det här allt? Hur ska jag få frid? Liksom, du vet, så här. Hur kommer det gå? Liksom, och vad är meningen? Liksom, och man kommer känna det där kanske lite större existentiella. Jag tror att det är Gud som knackar. Mm. Och så säger han, om någon öppnar sin dörr så kommer Gud in.
Mm.
Och den Gud jag lärt känna är en Gud som man inte behöver städa innan han kommer. Han kommer in till våra frågor, han kommer in till våra tvivel, han kommer in till våran skit, han kommer in till våran synd, han kommer in till våran misslyckanden, han kommer in till våran success. Han är den som känner till allt om oss, ändå älskar oss villkorslöst. Min absoluta tro är att Gud älskar alla människor villkorslöst. Men vi kan välja att bejaka det eller inte. Mitt viktigaste jobb är inte att argumentera för Gud. Mitt viktigaste jobb är att göra Gud så tillgänglig för människor så att människor om de vill kan få uppleva det.
Mm. Alla religioner i värld, eller om vi säger de stora religionerna då, har du en uppfattning om att det grundar sig på något sätt i en gemensam gud?
Nej, det tror jag inte.
Nej. Hur är det med de andra religionerna då? Har de fel då?
Jag tror det.
Mm.
Det jag tycker är intressant, jag har en stor respekt för människor som söker Gud på olika sätt. Det finns 1000 vägar till Jesus, men bara en Bibeln säger att Jesus är vägen till Gud. Men här vad jag tycker är fascinerande, och jag har ju många vänner som är buddhister och hinduer och muslimer och sådär. Men jag tittar på deras liv, jag tittar på, och jag kan ha fel liksom, jag är ingen expert på något av det, men jag ser liksom deras strävan av att göra bättre ifrån sig, att förbättra sig själv, att be tillräckligt många gånger, att leva tillräckligt bra, nirvana och alltihop det här. Och religion lägger alltid pressen på människor. Vi måste göra mer. Vi måste bli bättre. Vi måste förbättra oss. Men Gud är helt annorlunda. Gud säger, ni kan inte, så jag gör. Och så får vi ta emot det.
Mm.
Och den relationen börjar sedan forma oss och göra oss annorlunda. Får oss att börja älska vår nästa. Men det intressanta med det Bibeln är att Bibeln säger, älska din nästa som dig själv. Och det är det som, om vi tittar hur världen ser ut. Om vi inte älskar oss själva, hur ska vi kunna älska vår nästa? Om vi inte tycker att vi själva är okej, då kommer vi använda vår nästa för att försöka kompensera oss själva istället. Men kärlek är ju så på så många olika sätt. Nu vi använder människor för att kompensera vår egen brist på egen kärlek. Och vi hoppar från relation till relation. Vi hittar aldrig liksom det vi längtar efter. För vi får aldrig den pusselbiten på insidan att jag är okej, mitt liv har ett värde, mitt liv har en mening. Jag kanske inte är allt som jag skulle vilja vara. Mm. Men jag är inte heller vad jag brukade vara. Jag är på väg någonstans. Mitt liv blir bättre och bättre. När man kan landa i det liksom, och älska sig själv och vara trygg med sig själv och till och med tycka om sitt eget sällskap, så lovar jag att livet och relationer och allt kommer bli väldigt annorlunda.
Mm. Du får gärna berätta lite om framtiden. Vad händer för dig och för Hillsong Church? Vad har ni för... Har ni några framtidsplaner som du kan avslöja?
Ja, absolut. På det närmsta, så denna veckan, så har vi en stor konferens, eller en festival ska man kunna säga, i O2 Arena i London. Så vi fyller den i 4 dagar.
Det är sjukt stort alltså.
Ja, kommer folk från hela Europa.
I 4 dagar?
Ja, ja.
Hur många personer är det?
På 20 000 tror jag.
Varenda dag i 4 dagar?
Ja. Vi gjorde den i Sydney för några veckor sedan. Där är vi nästan 40 000 i 4-5 dagar.
Mm.
Vi gör en LA i oktober. Hillsong Conference heter den. Så det kommer folk från hela Europa här i London och sådär. Så det är grymt. Framtiden, vi håller på att öppna Göteborg. En kyrka i Göteborg. Vi tittar faktiskt på några nya större sociala projekt som vi drömmer om att kunna göra här i Stockholm. Inte minst vad det gäller unga människor och förortsproblematik och för att hjälpa människor in i samhället och in i... Jag tror de flesta inte förstår det utanförskapet som finns i de olika generationer och olika liksom sociala statusar och socioekonomiska grupperingarna som finns i Stockholm. Vi jobbar en del i förorterna och man kan tänka, hur kan folk bete sig som de gör, och jag gör inga ursäkt för det, men skulle du sitta ner med någon av dem så skulle allihopa säga, jag har ändå ingen chans, kommer aldrig få ett jobb, kommer aldrig kunna komma härifrån, jag har ingenting att förlora i framtiden. Om du inte har någonting att förlora så har du heller inga konsekvenser för det du gör. Men om du kan hjälpa människor att se att de har någonting att vinna, så kan alla förändra sitt liv. Så vi håller på att jobba på några större sociala projekt här i Stockholm där vi upplever att vårt ansvar är att vara med och göra Stockholm bättre.
Mm. Vi har ju den här podcasten heter ju Livet Lux.
Ja.
Och då har jag alltid en fråga som jag ställer till gästerna här. Vad är egentligen Livet Lux för dig?
Livet Lux, det är att veta varför man är här.
Mm. Det är inte svårare än så.
Nej.
Vet du varför du är här?
Ja. Men det är som ett pussel som byggs och blir större och större för varje år. Anledningen till att jag är på jorden är att göra allt jag kan för att hjälpa människor.
Mm. Sen avslutar vi alltid varje avsnitt med, vi har en sån här pepplåt.
Okay.
För att podd handlar ju mycket just om det här att man ändå lyssnar när man åker buss och sådär. Då vill man ju ha någon uppfriskande låt. Nu är det ändå så att ni har ju mycket musik i gudstjänster och sådär. Mm. Jag tänker om du kanske hade en pepplåt som just ni kanske själva har gjort, eller någon från Hillsong Church som du tänker på.
Just det. Precis. En pepp ska det vara också.
Många logaritmer här.
Ja, men vi släppte en låt som heter Hello Summer förra året, som jag tror är en bra pepplåt.
Mm.
Den kan ni spela med tillstånd.
Ja, det är med tillstånd också. Det är första gången i poddens historia vi har tillstånd.
Ja.
Ja,
nej, men det är ett förlagsbeslut här och nu.
Ja.
Vad ni kan göra.
Nej, men vi sätter på det. Jag får tacka så hemskt mycket för att du var med här och ställde upp.
Ja, tack själv.
Ja, det var ju väldigt intressant. Och Livet till Lux är ju som sagt tillbaka om inte en vecka utan om 2 veckor. Vi har ett litet gap emellan. Och nu sätter vi på
Hello Summer.
Hello Summer. Ja. Och sen så är vi tillbaka snart igen. Ha det en kanonvecka, så ses vi. Ha det bra. Hej. Our people get louder, we're getting it started. 5, 6, 7, 8, put down your phone, start dancing like crazy. Hello summer, right now, everyone's feeling young and free, so everybody's singing. Hello summer, right now, everyone clap your hands and move, and everybody's singing.
your hands, move your body and start to dance. Don't miss out and just take the chance. Swing your arms from left to right, from left to right. I'm gonna testify, I'm not afraid to die, 'cause I know what I got and I know what I'm not. But I know enough, yeah, I know enough, yeah, I know enough. Hello, summer. Right now, everyone's feeling young and free, so everybody's singing.